tänker oss att du kommer på idén att starta en firma. Då behöver du två saker i princip. Det ena är en affärsidé. Det där som gör att de går till dig och inte till några konkurrenter. Och så behöver du ett startkapital. Samhällets tillåtelse behöver du också, men det hoppar vi över. Och jag vill ta det där lite grann som en liknelse om det som vi sysslar med i Jesu Kristi kyrka. Vi har en affärsidé fast vi inte gör affärer. Evangelium. Men vi har också ett startkapital, eller driftskapital kanske vi snarare skulle säga. Och det är ju den heliga ande och det som anden verkställer i våra liv. Ibland så kan ju firman gå bra och ibland kan den gå dåligt. Och just nu så befinner vi oss i en situation där många nästan är desperata över att det ser ut som det gör. Då händer det att man ändrar lite på sina affärsidéer för att få det hela att gå lite smidigare. Och vi kan ju bara konstatera att många är villiga att göra de mest förvånansvärda förändringar i det ideologiska utbudet. Och det dröjer kanske inte så hemskt länge förrän vi får se gudstjänster med alla sorters religioner. Vad vill det säga att vara bibeltrogen? Hur är man då? Det är ju lite av ett skällsord i somliga kretsar idag. Många har ägnat sig åt försöket att gallra bort texter ur Bibeln som texter som inte anses trovärdiga. Men det är ju så att börjar vi riva ut blad ur Bibeln så försvinner det ena bladet efter det andra tills man till sist bara har pärmarna kvar. Bibeltrohet är en nödvändighet. Och ibland när folk gör riktigt hisnande nytänkande så undrar jag, hur vågar de? Det här är ju ändå en fråga om helig skrift. Vad vill det säga att vara bibeltrogen? Många associerar då till en bibelläsning som kan ta ut en vers och göra en stor teologi av just den versen. Jag minns när Kenneth Hagin var som mest populär. Han predikade ju King James version, fattas bara något annat. Och Hebreerbrevet 11:1, där stod det: Now faith is, nu är tron si och så, en förhoppning om det man, ja. Och Hagin gjorde en teologi av att tron är nu. Jag ska inte vänta mig att bli helad imorgon. Jag är helad idag. Tron är nu. Det där lilla now faith is blev plötsligt en omfattande teologi. Så kanske vi inte kan göra. Det finns avskrivningsfel. Det har man sett när man hittade döda havsrullarna. Att det fanns mycket korrektioner och marginalanteckningar och förändringar. Man kan se det där när man läser i Nya testamentet texter som citeras från Gamla testamentet. Och så slår man upp den texten i Gamla testamentet och tycker att ja, det var inte särskilt likt. Och det beror lite grann på att de här citaten är inte hämtade ur den hebreiska bibeln, utan de är hämtade ur en grekisk översättning som gjordes någon gång med början på 200-talet före Kristus. Och den grekiska versionen blev sedan den kristna församlingens bibel. Och då ser vi att det fanns ett utrymme då för olikheter. Det fanns olika versioner helt enkelt. När det gällde Gamla testamentet så gjorde man en radikal förändring någon gång runt 100 efter Kristus. Man stadfäste en version och kasserade allt övrigt. Och sedan dess är den hebreiska bibeln i en version och icke mer. Man förstörde alltså alla andra. Nå, men vad vill det säga att vara bibeltrogen när vi nu ser att texter kan ha en viss spännvidd, en viss variation? Jag tror att den enda möjlighet vi har är att Bibeln får verifiera sig själv. Om du läser en text och liksom får en tanke och känner att det är det här som texten vill säga, så får du ge dig ut på spaning i Bibeln. Finns det andra texter som säger detsamma? I många biblar finns det ju parallellställen och texter som man kan slå upp, och då har man liksom redan kommit ut en bit på banan. På det sättet så kan vi få tag i det som är det viktiga i Bibeln. Därför att viktiga läropunkter har många förankringar i skriften. Det är nästan snudd på att jag bara har sett det några gånger, att en viktig tanke kanske bara fanns på några få ställen. Men i regel så finns det många texter både i Gamla och Nya testamentet. Och de får man ge sig ut på spaning efter. Ju mer man hittar, desto mer ser man spännvidden i texterna. Men man får också en växande tilltro till den tanke som man vill läsa ut ur skriften. Nu är det väl snart 10 år sedan David Wilkerson var sista gången i Sverige. Det var på en pastorssamling inom pingströrelsen. Philadelphia, Stockholm var det med. Och ett kvällsmöte där filmades. Och Wilkerson berättar att på hotellrummet så hade han träffat Jesus själv. Och han hade ett enda ord som diagnos på svensk kristenhet. Och det var ordet apati. Alltså, ska vi säga resignation. kanske inte precis likgiltighet, men det är som att seglen hänger slaka och båten glider lite på tvären. Han var synbart påverkad av sitt budskap. Och jag har återkommit många gånger till den filmen. Hur går det med vårt budskap när vi befinner oss i en sån kraftlöshet? För det handlar ju alltså om att vi står inte så under andens ledning att vi har en rörelse, en kraft att möta utmaningar och påhopp med. Den helige ande, vad vill han göra med oss? Han vill utrusta oss med kraft och vishet. Det är det ena. Han vill fördjupa våra inbördes relationer med varandra och med Kristus. Vi ska läsa en text ur Efesierbrevet, 4:11. Efesierbrevet 4:11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det är en innehållsrik text det här. Den talar till en början om vad som är vår uppgift. Jo, det är att bygga upp Kristi kropp. Gemenskapen, där vi alltså inte är besökare på en biograf, utan där vi istället har en relation med varandra. Kanske till och med en djup sådan. Och detta uppbyggande av Kristi kropp är en så intrikat, så mångbottnad att det behövs ett ledarskap. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och det behöver man alltså
i
Guds församling för att vi ska komma närmare varandra och närmare Kristus. Att kroppen blir en synlig realitet. Paulus är ju ganska djärv också i den här texten. Vi ska komma fram till enheten i tron, har du hört? Det tror man ju efter 2000 år att så lätt är det inte. Nej, det kan hända. Men vi kan ändå växa till i en mognad som gör att vi inte kastas hit och dit, utan där vi kan så att säga gå en någorlunda stabil kurs. Hur en vinden blåser. Det talas ju om barnaskap i Bibeln. Ni har fått barnaskapets ande, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Här får vi veta att barnaskap är inte detsamma som barnslighet. Utan tanken är att vi ska växa ifrån barnsligheten för att komma in i ett sunt barnaskap. Det där tål att tänka på en del. Det är inte bara att konstatera, utan man kan fundera och be, fråga Herren, hur ska det här gå till? Vi ska förflytta oss till Apostlagärningarna 2. Och läsa i början av det kapitlet. Verserna 1-4 ska vi läsa. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Här betonas en sak som vi har lätt för att tappa bort. Nämligen att andeutgjutelse är ett kollektivt fenomen. De var alla samlade. Tungor av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alltså, det fanns ingen ande överklass. Apostlarna var inte liksom någon elitgrupp, utan den heliga ande gällde alla. Och det tror jag är vad man också kan se när en sund andeutgjutelse kommer till, att den omfattar alla som vill ta emot. Och jag tror så här att när pingströrelsen var som livaktigast, så hade man ett kännetecken på människor som var andedöpta. De talade i tungor. Och då kunde man alltså fråga människor: har du tagit emot den heliga ande? Ja visst, den frågan är inte helt fel. Men den lägger betoningen på fel ställe. För att vi har tagit emot. Vi har fått helig ande in i vårt sammanhang. Ju mer vi betonar det individuella perspektivet, desto mer riskerar vi att hamna i splittring. Jag kommer ihåg en man som säkert är hemma hos Herren nu. Han hade varit missionär och han var så ödmjuk så det nästan lyste om honom. Och så var vi på en konferens där han råkade vara med. Och så inbjöds det till andedop. Och han ställer sig främst i kön. Han var full av helig ande. Men han talade inte i tungor. Och det kände jag väldigt smärtsamt. Så behöver det inte vara. I Johannes 3:34 så står det så här: den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Det är alltså inte så att du hör till frontsoldaterna, du får en dubbeldos. Ni andra här kan få nöja sig med 20%. Utan anden gäller gemenskapen eftersom det är ett av målen för andeutgjutelse. Att skapa den gemenskapen. Sen är det en annan sak att inte alla får samma effekt. När anden utgjuts så blir någon ett finger och någon blir en knäskål och någon kanske blir en flintskalle, vad vet jag. Men vi får ju olika tjänster. Och vi kan ju påminna oss när Paulus var i Efesus. Så står det i gamla översättningen: Herren gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Det fanns alltså ovanliga kraftgärningar även för Paulus. Och i 6:e kapitlet i Apostlagärningarna så står det om Stefanus. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Det kanske inte de andra diakonerna gjorde på samma sätt. Det var ju i alla händelser bara Stefanus man stenade. Vi måste på allt sätt värja oss för att det blir ett A-lag och ett B-lag. Blir det så måste vi gå till rätt med oss själva och varandra. Det finns ju ett gammalt gott talesätt som lyder så här: mänskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga. Indelningen görs alltid av de rättfärdiga. Och det kan bli på samma sätt att de som har manifestationer av den helige ande kanske börjar att på olika sätt utmana de som inte har det. Första Petrusbrevet 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Här betonas just detta att nådegåvorna är till för alla. Och det är en tanke som återkommer i det fåtal texter som talar om nådegåvor i Nya testamentet. De är inte så många. Men det betonas gång på gång, det gäller alla. Det är inte så att man måste ha någon sorts speciell drive för att vara karismatiker, utan det gäller oss alla. Vad är då en nådegåva? Här är vi väldigt präglade av nådegåvor som utövas från en estrad. Men de flesta nådegåvor ligger på det mellanmänskliga planet i vardagsliv och i gemenskap. Karismatiker som reser till en församling, uträttar något, reser vidare. De finns i Bibeln. Jag har ju själv levt på det sättet. Men det är inte huvudfåran. Mainstream ligger på ett annat plan. Att det handlar om den inbördes kärleken och den kraft och vishet som Herren vill fylla gemenskapen med. Och en väldigt enkel men ganska praktisk definition på en nådegåva. En nådegåva är allt som drivs av nåd. Och om du vill veta hur en nådegåva ser ut, så får du se det i spegeln. För att just du är en gåva till den stora kroppen. Och det är väl härligt. Nådegåvan är inte bara någonting som du har, utan i Guds bokföring så är du också själv en nådegåva till församlingen. Första Korinthierbrevet 12 då. Jag läser verserna 7 till och med 13. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Här är det alla igen, alla och var och en. Och gåvorna kan yttra sig på många sätt. Det kan ju ha med din grundläggande personlighet att göra. Om vi tänker oss att du ska få nådegåvan att leda lovsång, så kanske det är bra om du kan sjunga. Och det kanske du kan långt innan det blir aktuellt med lovsång. Här är ju de gåvor som beskrivs av andligt slag, andliga kraftgärningar, andlig vishet, kunskap. Men här får ju inga som helst ledtrådar till hur man får. Hur blir man profet? Hur får man helandets gåvor? Vi ska också läsa i Romarbrevet 12. Romarbrevet 12, 4-12 verserna. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Här möter vi nu nådegåvor som ligger mera på ett praktiskt plan. Att undervisa är inte bara en fråga om att ha insikt, utan också att kunna dela med sig av den insikten på ett förståndigt sätt. Och den som ska utöva barmhärtighet kanske mycket snart gör den upptäckten att det är som att försöka tömma vänen med en tesked i ösregn. Hur mycket man än anstränger sig så växer behoven. Ju mer som ryktet sprider sig om att du utövar barmhärtighet, desto fler kommer att söka dig. Och du löper alltså risken att kollapsa. Men de här gåvorna som det talas om här, de kräver alltså en vanlig jordisk träning. Och det är inte förbjudet. Nådegåvor är inte någonting som bara liksom slår ner som en blixt och så är man totalt förvandlad och alla märker det och man får nästan byta efternamn. Här talas mycket om kärlek. Och om nådegåvan är allt som drivs av nåd, så får vi också fråga oss, vad är kärlek? För oss är kärlek ett känslotillstånd. Men du har ju inte mycket att säga till om när det gäller dina egna känslor. Jag vill dra en lans för tanken att kärlek i första hand handlar om vilja. Jag minns en gång för rätt många år sedan. Det var en jag accepterade att ha ett samtal med en kvinna. Och jag hade egentligen ingen lust. Jag var trött och kände som att jag skulle hellre vilja lägga mig och ta en tupplur. Men jag ställde upp. När vi var färdiga med det samtalet så tackade hon mig för min kärlek. Jag kände att det var kanske inte så aktuellt just nu. Men efteråt så har jag förstått att jo, men jag sa ändå ja. Jag bestämde mig för att ha det här samtalet. Och Herren var verksam, det hände något. Och viljeaspekten av kärlek tror jag att vi inte ska skymma undan. När vi nu talar om nådegåvor som är av ett mera praktiskt, jordiskt, mänskligt slag, så vill jag särskilt peka på nådegåvan att sköta bokföringen. Det är så krasst som det kan bli. Det är ju mammon i kubik, det är pengar in och pengar ut. Ja, men den som sköter bokföringen gör ju en gåva av nåd till hela församlingen. Så att man vet vad man kan åta sig, man vet vad man kan göra. Man vet hur mycket man kanske behöver samla in för att kunna göra det ena eller det andra som känns nödvändigt. Den som sköter bokföringen, det är en person med en stor nådegåva. Och där är det ju så att om det behövs kompetens till något så är det ju där. Det är inte bara liksom att sätta ett bokföringsprogram i händerna på en människa som aldrig har skött och som inte har en aning om vad resultaträkning och balansräkning är för någonting. Utan det är en lika andlig uppgift som uppgiften att be för sjuka. Eftersom nu gemenskapen är ett mål för den heliga ande, så kan vi också ur gemenskapen avläsa vad som händer, på vad sätt olika människor tar emot anden. Och vi ska återvända till första Korinthierbrevet 12. Och jag vill läsa bara 15 och 16 verserna. Om foten sa, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Foten hade råkat komma in i en församling där alla var hand. Han ensam var fot och satt i ett hörn och tänkte att jag hör inte hit. Och det samma med örat som hamnade i en ögonförsamling. Att vi måste ha liksom en spaning på frågan. Blir det nu en mångfald av lemmar som bildar en kropp? Eller är det fortfarande spridda kroppsdelar? Här ligger ett finger och där borta ligger en mage och så vidare. Blir vi ensamföretagare, var och en i sin enmanskyrka? Eller byggs Kristi kropp upp på allvar? Så till sist då frågan, hur? Sista versen i 12:e kapitlet. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. En övermåttan härlig väg, som det stod i 1917. Jaha, vad var det för en väg då? Ja, det är kärleken som står talat om i det 13:e kapitlet. Kärlekens väg. Om du längtar efter gåvan att få se människor bli helade, så får du naturligtvis be om den gåvan. Och det kanske blir hela församlingens uppgift att be att någon ska få den gåvan. Kanske i första hand just du som har en särskild längtan efter det. Och sen får du börja att gå till de sjuka och be. Och det blir kanske så, det brukar det vara, att man i början inte se mycket hända. Och då står du där och delar den sjukes lidande. Och det måste man ju göra för att vara trovärdig. Om du söker upp sjuka människor som du inte känner, ber för dem och går din väg och inte ha någon kontakt efteråt, så är ju frågan, var det kärlek det här? Eller hur ska vi se på ett sånt agerande? Man får börja gå kärlekens väg. Och när man gör det så ska man ju också ha det som en tanke. Att jag vill göra detta. Och jag önskar att Herren ska driva mig med sin nåd till den här uppgiften. Inte se det som en, ja, någon måste sköta det här och det blir jag i vanlig ordning. Utan att man istället verkligen får ta emot uppgifter som någonting som är heligt. Någonting som man kan glädja sig över och något som är ett uttryck för tacksamheten. Om du vill fundera över vad som kan vara din gåva till helheten, så ställ till dig själv den frågan: hur vill jag gestalta min tacksamhet för den frälsning som jag har fått ta emot? Det är en ganska bra fråga. Det har ju tidvis varit så att man har ägnat sig åt gåvoupptäckande. Och det är ju inte fel att göra det. Men då blir det ofta så att några har speciella talanger som kanske också förstärks av den heliga ande. Och så får man några som tillhör en överklass av karismatiker i en församling där de andra säger att som foten att jag är inte hand, jag hör inte dit. Utan vi får lära oss att gå kärlekens väg. Herre, vi längtar efter att det som vi ser som vår uppgift, att det också ska få vara någonting som drivs av din nåd. Så att vi känner det som en glädje, något att vara tacksam för. Och jag tackar dig för att vi alla var och en utgör gåvor till helheten, till den stora församlingen. Och att vi alla i olika sammanhang får hjälpas åt att gestalta din kropp, Herre. Det är ju bara din kropp som kan uppfyllas av din ande. Det är gott, Herre, att du är huvudet. Så behöver vi inte slåss om den positionen. Utan vi kan var och en få lov att agera utifrån huvudets signaler. Utgjut din ande över oss, Herre. Över oss allihopa. Och utan att vi behöver spana efter några särskilda tecken till att just jag har tagit emot anden. Utan låt oss i tro få tjäna dig och få göra det med glädje. Din glädje.